En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Ja, hörde ni, Sillypodden, vi har landslagssamling en liten bit härifrån, borta ute på Lidingö på Bosön. Har de börjat samlas, alla utom en. Vi har en som ska spela match på lördag. Han heter Viktor Gyökeres. Det är spännande att följa Champions League-finalen nu när vi har en svensk där för första gången på 20 år. Jag sitter här i studion med Makota Sahara i vanlig ordning och Frida Fagerlund på plats i Stockholm, inte från London. Vi sitter tillsammans.
Ja,
underbart.
Det är verkligen underbart, det är skönt. Ja. Det är en person då att sitta och göra podd på distans och bara ha en massa röster i huvudet i en timme. Så det är skönt att jag faktiskt får se er också.
Ja, detsamma. Ska verkligen sägas.
Vi kan väl lägga till där, du nämnde ju landslagssamlingen. Det är ju därav då att vårt flöde just nu ser inte ut som Sillypodden utan är vår nya VM-podd.
Ja, precis. Inside blågult.
För här bor man och kapat flödet här, men vi smyger ut en Sillypodd ändå.
Ja, men det är såklart vi gör. Och som ni känner till, ni som har följt den här podden länge, vilket jag vet att det är många av er som har gjort, vi kommer till det. Så brukar vi döpa om den här podden till mästerskapspoddar. Det gör vi ju stort sett varje gång. Det är ett stort fotbollsmästerskap. Och nu kommer den att heta, eller den heter redan nu, Inside Blågult. Och det kommer komma poddar här mer eller mindre varje dag.
Det här är då alltså inte Inside Blågult ni lyssnar på, utan Sillypodden.
Nej, nu är det Sillypodden.
Sillypodden flöde, som nu heter.
En nästan helt vanlig Sillypodden. För ni som lyssnar på Premier League-podden, så i måndag så berättade jag där och då att det var min sista Premier League-podd som programledare. Det här är min sista Sillypodd efter 13 år. Jag ska gå vidare och göra andra saker här på Aftonbladet. Vi har fått massa frågor. Jag har fått så mycket kärlek de här sista dagarna. Jag var liksom inte alls beredd på att så många skulle höra av sig, så många skulle... Man sitter här och det ofta känns det som att man gör den här podden för sin egen skull. Därför att det är liksom inte bara en ynnest att sitta här och prata fotboll med er och alla andra som har varit med under åren. Det är ju liksom, det är ju som ett behov man har. Och att få göra det som sitt yrke. Man glömmer liksom bort att det kanske betyder, för det betyder så oerhört mycket för mig själv, att det faktiskt betyder mycket för andra också. Så jag är djupt rörd av alla som har mejlat, skickat meddelanden på Instagram, på Facebook, på LinkedIn till och med har jag fått.
LinkedIn?
Jag vet att det är allvar.
Ja, men liksom,
jobberbjudande då, eller?
Nej, men alltså på alla möjliga sätt, folk som har hört av sig och sagt att de har uppskattat de här åren, och folk som har varit med, liksom, folk som skriver att jag började lyssna som 13-åring, nu är jag 26. Och då är det klart att de har varit med en ganska stor del av personens liv, och det är en hisnande sak att som man inte reflekterar över speciellt ofta när man sitter här och pratar, för som sagt, man gör det ju väldigt mycket för att man tycker det är så roligt, man tycker det är ju världens roligaste jobb. Så att det är ju idiotiskt att jag nu ska göra någonting annat, men det känns också som att det är dags. Jag ska inte gå in så mycket på detalj vad det jag ska göra, men jag ska jobba med den här nya radiosatsningen som Aftonbladet håller på med. Det kommer komma mycket mer under sommaren vad det handlar om, och framförallt då efter sommaren kanske för en del vad det blir. Men det här är min sista Sillypodd som programledare, och vi ska väl ta tillvara på det här ögonblicket och prata silly.
Ja, det ska vi göra.
För att det har ju börjat mullra verkligen där ute. Och det som det mullras allra mest om den här torsdagen, det är Anthony Gordon faktiskt. Det har varit mycket Anthony Gordon på tapeten ett ganska långt tag. Det har ju väl mer eller mindre stått klart att han skulle lämna. Det har kommit en del uttalanden. Först var det Bayern München som kändes, allra först var det Arsenal som det pratades mycket om, kändes rimligt, det kändes som att man behövde ha den typen av intensitet på vänsterkanten också. Sen var det Bayern München, och nu är det Barcelona som nästan, det här är nästan klart.
Det uppges klart, ja. Det man lägger märke till där är att det är alltså ett prislapp på 70 miljoner euro eller uppges vara i alla fall, med, som kan bli upp till 80 beroende på prestationsbaserat bonus och sånt. Det är en ganska rejäl slant. Det är Barcelona som verkar vara tillbaka på den här transfermarknaden för att göra saker igen. Sen har inte han reggat sen, det ska vi komma ihåg så här när han blir klar. Det är också en steg i alltihopa. Men Barca verkar vinna den dragkampen. Gordon ska ju kommit att de är helt överens om personliga detaljerna. Han ska väl mer eller mindre vara på väg dit och landa idag.
Mm. Och det här, Frida, betyder ju då att det inte blir Marcus Rashford. Av allt att döma.
Jag tror inte Marcus Rashford är särskilt nöjd med det. Han har ju trivts väldigt bra i Barcelona. Anthony Gordon är en jättebra spelare och de konkurrerar ju med varandra i Englands VM-trupp också. Och jag tror väl att det är lite fördel Anthony Gordon sett till att han nog kan anpassa sig lite bättre efter Harry Kane jämfört med Rashford. Så att, jag tror lite mer på Gordon, eller till och med att Morgan Rogers, som vi också ska prata om, tror jag, att han eventuellt kan spela till vänster. Med det sagt, Gordon har inte haft sin bästa säsong, men det har å andra sidan inte Newcastle i stort, så jag tycker inte att man ska dra för höga växlar av det. Men jag trodde att han skulle hamna i Arsenal, så att det här har ju uppenbarligen hänt väldigt snabbt.
Jag kan förstå valet av Gordon här på så vis att, tänk er själva om ni spelar Hansi Flicks fotboll, då har Rafinha på en kant, Gordon på andra. Det är pressspelet de kommer kunna ha. Och hur hårt de här två yttrarna jobbar. Och Jamal kan ju spela 10 eller striker, vad man nu vill slänga in honom. Man kan ha en fri roll och göra vad han vill. Men det har ju märkts när Rafinha har varit skadad under våren att de har ju tappat väldigt mycket av den liksom intensiteten i pressspelet som de nu täcker upp med att de får in Anthony Gordon. Så att jag tycker det är en väldigt smart värvning för Barcas del. Framförallt med tanke på hur Hansi Flick spelar fotboll. Hur viktigt det är att det där pressspelet sitter utifrån hur högt den här försvarslinjen står. Så att... jättesmart värvning. Jag tror inte det utesluter helt Marcus Rashford kvar.
Nej.
Han kan mycket väl vara kvar som en truppspelare även om de tagit in Gordon.
Mm. Många har ju reagerat på priset av hur kan man betala så här mycket för Anthony Gordon när man kan få Marcus Rashford för mycket mindre pengar. Där finns ju en prislapp redan förhandlad med Manchester United ju i låneavtalet.
Med ålder.
Ja, men det man ska komma ihåg där är ju att Marcus Rashford är äldre. Vilket innebär att de kommer inte vilja skriva ett så långt kontrakt som man nu uppges göra med Anthony Gordon. Alltså ett 5-årskontrakt. Marcus Rashford är närmast väl 30, va? Han är 29 eller någonting.
Jag är så gammal.
Han verkligen så
verkligen det.
Vi är... Du har ju för sig ganska bra track record av dessa åldrar.
Ja, ja visst.
I för sig, han har ju varit med, men det är, han var ju så ung när han slog igenom. Så att det är därför man...
Jag gissar
han
på...
fyller 29.
Han fyller 29.
Okay. Han fyller 29 höst. Så är det. Så att, när man väl räknar på det, dessutom då med Marcus Rashfords lön som jag skulle tro är betydligt högre än Anthony Gordons i det här läget, så är inte det här en dyrare värvning för Barcelona rent bokföringsmässigt, vilket ju är det enda som spelar. Alltså Barcelona har jättehöga intäkter, de har gott om pengar, de kan liksom, de kan få fram pengar, men det är bokföringen för att kunna registrera spelare som är den absolut stora flaskhalsen för dem. Och det, när man då trixar med siffror på en sån här övergång för ett längre kontrakt på spelare med lite lägre lön, då kan det rent av bli billigare att värva en mycket dyrare spelare som där transfersumman är mycket högre. Så att det är väldigt lätt att titta på transfersummor och på något sätt göra en enkel plus minus räkning. Riktigt så funkar det ju inte i verkligheten med de här ekonomiska reglerna som finns, inte minst i La Liga.
Och det är väl därför de också kan nu vad det verkar förbereda ett bud på Julian Alvarez, som är den stora striker, liksom anfallsstjärnan de vill ha som ersättare till Robert Lewandowski. Men ska vi komma ihåg att Lewandowski försvinner, det är ganska mycket lön från liksom lönekonto som försvinner på det också. Inga transferintäkter in såklart eftersom kontraktet går ut, men det är ju liksom en avskrivning som är gjord då. Så att nej, de verkar ha muskler igen, de verkar vara tillbaka på banan igen. Och så här, den offensiven, säg att de skulle lösa Julian Alvarez, nu tror inte jag att de kanske gör det, men de får in Alvarez, Gordon med Rafinha, Jamal, vi har Fermin som har varit fenomenal den här säsongen, vi har liksom Dani Olmo, du har Rashford kanske då kvar för Antol, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra offensiv, och Roni Bardghji också.
Tänk också Liverpool, Newcastle, Barcelona, the big three som Anthony Gordon då har bott i.
Ja.
Du tänker som städer, ja.
Ja.
Han uppgraderar ju lite, eller? Gör inte det ändå?
Vädermässigt, ja. Men Newcastle är en underbar stad, så ja, där ska jag inte säga någonting.
Newcastle är kanon.
Och Liverpool också.
Ja, verkligen.
Tyckte det är intressant att jag går munnen och den här gamla goalfilmen flyttade till Madrid så fort han kunde, om ni minns den.
Ja, jag minns faktiskt en otroligt dålig fotbollsfilm, är det inte det?
Alltså, ettan var okej. Tvåan är usel. Bara det enda roliga med den var att Real Madrid-spelare skulle vara skådespelare och det var de inte så bra på. Trean har inte ens jag sett, men den finns tydligen.
Aha,
de spelar
okay.
VM då. Ja, nostalgitripp där.
Jag stannade vid första filmen.
Riktigt så kanske.
Den uppges var nästan klar då. Anthony Gordon till Barcelona, en annan som uppges var väldigt nära. Ederson från Atalanta till Manchester United. Och det här är ju en spelare som du har tjatat om, Makoto. Varför är det ingen som plockar Ederson? Varför med alla de här engelska lagen som jagar defensiva mittfältare med spelfötter liksom. Han sitter ju där, han finns ju där och United får ju honom för ett bra pris. Han går in på Casemiros plats med en lägre lön än vad Casemiro hade.
Vi får hoppas.
Det får vi hoppas med alla involverade. Annars förstår jag varför Ederson vill dit i alla fall.
Ja, men det är ju en no-brainer för Manchester United i min värld.
Absolut, det är ju den positionen som de har letat efter. Och det har blivit väldigt tydligt också när Casemiro har varit borta att de inte har klarat av det på centralt mittfält. Och det känns som att, hur länge har vi suttit och pratat om det centrala mittfältet? Det är ju 15 år nu, känns det som. Mm. Så att det är ju absolut...
13.
Ja, exakt. Alla dina 13 år har vi pratat om det här. Ja. Så absolut, det är klart att man måste få till det där samarbetet på centralt mittfält med Kobbie Mainoo, för jag förutsätter att han kommer att vara första val för Michael Carrick även nästa säsong.
Får ett mer dynamiskt alternativ över känslan. Jag tycker det är en väldigt smart lösning för United. Den kostar inte för mycket heller utifrån ålder, kontraktsituation och annat. Det pratas väl om en transfersumma på drygt 450 miljoner kronor och sånt där. En riktigt bra spelare. Jag är lite orolig. För att jag har ju tjatat om honom, precis som du nämnde.
Det är livsfarligt att sitta i Makoto-båten.
Och han kommer ju floppa sönder då.
Kommer du ihåg när Makoto ville sparka Mikel Arteta?
Det stod jag fast vid. Där och då. Alltså, det var ju förfall.
Jag kommer ihåg att jag blev arg på det. Att vi hade någon hetsig diskussion i någon podcast för en massa år sedan.
Du kan ha fått rätt på den.
Ja, där fick jag rätt. Men jag har haft väldigt många fel också genom åren.
Det har man ju. Alltså, det är ju verkligen så här. Jag har ju gått tillbaka lite grann och lyssnat lite på gamla avsnitt och tittat på sånt som har funnits i arkiven. Jag minns att vi satt och pratade om Gareth Bale när han var nära att lämna Real Madrid för Manchester United. Jag tror att vi är tillbaka 2019 kanske. Han stannade ju ett par säsonger till i Real Madrid efter det, men han var ju fortfarande liksom väldigt het. Och jag minns att vi satt där och pratade med de skador han har, med den lönen han har. Manchester United har verkligen inte råd med en chansning till. Det var 7 år sedan. Några chansningar till blev det.
Det blev på tränarposten också.
Framförallt på tränarposten, så är det ju. Ja, det har passerat så otroligt många spelare genom de här mikrofonerna och genom allting som vi har pratat om.
Vet du vad? Jag har faktiskt förberett en grej för dig. Jag tycker det passar bara att slänga in den. För att
är det sant?
Ja, men för att få upp liksom... Nej, jag ska inte sjunga en sång.
Va?
Det var inte det, så alla kan vara lugna. Men i och med att du är så otroligt duktig på det här med åldrar, så har vi givetvis förberett. Och det här borde du ha förutsatt skulle komma.
Alltså, det borde jag ju gjort. Men jag har ju varit så mycket uppe i mig själv de senaste dagarna här att jag... Ja, okej, kör.
Ja. Raheem Sterling.
Den där borde jag kunna ta.
En man borde kunna, men är ganska svår ändå.
Ja, därför att han slog då igenom typ 2012-2013. Då var han 18 år gammal någonting, och vad är det, 14 år sedan. Så säger att han är 32.
31, är den nära.
Det var bra, starkt start.
James Milner.
Oh, han är 40.
Ja, tack.
Nu tar ni spelare som jag googlar varje dag.
Vill du googla?
Snäll start.
Ja, men ja, lite snäll start. Sen slänger vi in José Mourinho.
Åh, jäklar, hur gammal är Mourinho? Han var ju väldigt ung när han tog över Chelsea. Han är väl fortfarande den yngsta managern som har vunnit Premier League. När han vann Premier League med Chelsea.
Arteta måste väl...
Ja, det var så att Arteta då nu blev kanske den yngsta Eller så...
Nu blir jag osäker.
Ja, det är
när du säger så. Det är alltid, det här är också väldigt vanligt i den här podden, att man blir osäker när man spekulerar.
Men okej, Arteta är då, han är född 82 va? Och då är han 44, så Mourinho var nog, han är ändå 65 då kanske.
63, det är ändå bra. Bra, hittills har det varit stark. Mm. Peter Odenwingi.
Ja, oh, jävlar. Peter Odenwingi är en av de mest omtalade spelarna i den här podden. Vad kan han vara nu för tid? Fan, hur gammal var han när han stod och knackade på?
Hur ska man veta det här?
Hur ska man veta det här? Ja, men han är väl 37.
Nej, 44.
Oh, jävlar.
Där kom den första.
Wilfred Zaha.
Oj, men den här känns ju, för det var ju den första säsongen med Premier League-podden när vi, som då var 2013-14 var den första säsongen vi bevakade med podden, och då hade han precis lämnat Crystal Palace för Manchester United, gjorde var då 5 matcher eller någonting och skickades tillbaks. Det var ju rykten om Wilfried Zaha och David Moyes dotter, kommer ni ihåg det?
Mm.
Som påstods ligga till grund för att de inte riktigt kom överens, tränaren och spelaren där. Vad var han då? 20 kanske? Någonting sånt, 19-20 i den åldern, och det var 13, så han är väl då 33?
Ja.
Bling!
Ja, rätt. Mycket
alltså,
du nailade.
Jag har vässat den här förmågan.
Det har du gjort.
Jag är ledsen att göra er besvikna.
Det är egentligen ytterligare 5 namn, men vi sparar dem till lite senare i podden så vi inte bara fastnar i det här köttet. Delar upp quizet lite.
Ja, men det är bra. För att vi ska till Liverpool. Och Curtis Jones, the scouser in the team, som läktarna sjunger, kanske inte så länge till. Det var ju prat om Curtis Jones redan i januari, att Inter var där och drog i honom, och de verkar, det intresset verkar finnas kvar, och är nog någonting som började förhandlas om redan i januari. Inte minst verkar ju Curtis själv vara sugen på den flytten. Det ska pågå förhandlingar mellan klubbarna. Man är väl inte riktigt helt överens om priset. Inter vill lägga 20 miljoner euro. Liverpool vill ha 30. Jag tror att de kommer komma överens där någonstans mitt emellan. Spelaren själv verkar ju sugen, och jag tror ju, dels såklart, det gör lite ont i hjärtat när en sån spelare som jag i grunden tycker väldigt mycket om lämnar. Men för hans karriär så känns det ju vettigt och rimligt, och jag tror ju han skulle kunna bli riktigt, riktigt bra för ett lag som inte, för han har en jävla massa fördelar som spelare, men hans största problem är ju tempot. Han är inte supersnabb, han kan ibland bli lite av ett sänke på mitten, att han trampar en gång för mycket på bollen, men tekniskt jätteskicklig, har poängfötter, sliter hårt, springer mycket. Jag tror han skulle kunna bli en riktigt, riktigt fin mittfältare för Inter, faktiskt. Så att, varför inte? Jag tror att den blir av.
Ja, alltså den tycker jag känns smart också. De ska ju skifta ut Mkhitaryan. Det är ett mittfält där liksom den typen av spelare skulle kunna anpassa sig ganska väl och funka ganska väl. Och då har de ju börjat bygga lite nytt. Det är väl Çalhanoğlu som väl måste ersättas på sikt där också, men de har ju fått in Zucic som varit väldigt bra där tycker jag också, som ett av de bättre nyförvärven de har gjort, de har verkligen kommit igång under våren. Barella är ju fortfarande liksom motorn och pådrivaren på något vis.
Såklart.
Men Curtis Jones är en bra förstärkning för det mittfältet tycker jag. Mm.
Det är också en utveckling som har skett under dina år vid sparkarna i Sillypodden. Det här med att vi tycker inte det är konstigt att britter kopplas ihop med så här italienska lag.
Det var det roligaste som de fanns.
Liksom. Ja, och det kändes främmande att det ens skulle ske, och nu är det så här, ja, nej, men Scott McTominay i Napoli, inget konstigt alls. Nej.
Såklart, Skottland har ett mittfält med bara en massa Serie A-spelare.
Mm. Vilken utveckling alltså.
Ja, det är oerhört bakvänt. Det var ju unheard of. Det var ju knappt några italienare i Premier League heller.
Nej.
Alltså det var ju två ligor som väldigt sällan bytte spelare med varandra. Om det inte var liksom brassar eller tyskar eller sådär som gick fram och tillbaka. Men italienarna, de höll sig borta. Vi hade ju liksom såklart Gianfranco Sola och några... liksom legendarer, men det var inte så vanligt, och framförallt, alltså engelsmännen rörde sig ju sällan utanför Premier League överhuvudtaget. finns ju några såna här, jag menar Ian Rush var i Italien en stund, Gary Lineker var i Barcelona ett par säsonger, McManaman såklart, och några till Real Madrid då med Beckham och så vidare har det funnits.
Michael Owen.
Men just den här nivån, att det inte är de största stjärnorna utan en bruksspelare som Curtis Jones, och jag tror att det är, alltså jag tror på den här värvningen, jag tror på hans egenskaper i den ligan.
Ja, alltså brittiska spelare är ofta skolade i väldigt, väldigt bra akademier. Mm. Och det är det som gör också att, ja men, när en italiensk klubb värvar en engelsk spelare exempelvis, så vet de att de får en spelare som är väldigt välutbildad. Och jag tror att det om något, det är någonting som italienska klubbar verkligen vill ha. Alltså rent taktiskt skickliga spelare.
Men det här är också något som också utvecklats i England då, för det var ju inte alltid
nej.
Så.
Nej,
och sånt.
Det hänger ju ihop,
ja.
Definitivt.
Sen så är det ju också ett led av att italiensk talangutveckling har varit väldigt lidande de senaste åren. Och det räcker man titta på vad landslaget har sysslat med. De har ganska stort problem med inhemska bra fotbollsspelare just nu. Och det säger väl en del när det då är Scott McTominay och andra som är de som dominerar i Serie A, att det inte är liksom italienarna på riktigt samma sätt. Det finns ju såklart vissa undantag, men nej, de har det ganska jobbigt och behöver väl ta någon form av omtag rakt av i liksom hela verksamheten. Mm. Lite som Milan gjorde nu, de tar ett omtag.
Ja, det gör de. Håller på att förhandla med Iraola som ny tränare. Blir Zlatan kvar, tror ni? De har ju
sparkar alla förutom honom.
Ja, jag vet, men supportrarna vill ju ha bort honom också.
Ja, just det.
Nu vill vi väl Graham Potter ha Zlatan i sin stab, kanske. Vem vet, de hade ju haft kontakt här.
Det hade ju varit fint. Det är också livsfarligt för en sån mjukis som Graham Potter att ta in Zlatan i mixen.
Ja. Jag kan ju tänka mig också att Potter är ju rätt så smart som hör av sig till Zlatan innan han ska sitta och såga Potter i Fox studio i sommar. Det kan ju finnas en sån koppling också. Ja.
Alltså Erik Hamrén hade väl Marcus Albeck som players manager.
Just det.
Ja, då kan ju Potter ta Zlatan som. Är det där som kommer bli hans titel? Players manager.
Alltså gå runt och skälla order på träningsanläggningarna. Vilket jag tror skulle passa Zlatan jävligt bra.
Få fart på dem.
Även i Liverpool, det är mycket prat om målvaktspositionen. Även Alisson har ju ryktats till Italien, till Juventus. Men nu verkar det som att Liverpool ändå är sugna på att ha kvar honom det där sista kontraktsåret. Han har ett år kvar på kontraktet. Och att man inte är redo att lämna över stafettpinnen till Mamardashvili helt och hållet. Vilket i sin tur eventuellt kan leda till att Mamardashvili surnar och vill lämna, någonting som också kan hända. Och det pratas ju också om Serie A faktiskt, som ska ha hört av sig.
Serie A som enhet.
Som enhet. Det var för att jag har glömt skriva upp vilken klubb det var.
Men det var en på Juventus.
Det var inte det. Det var någon annan. Hur som helst, den stora grejen är ju i så fall att Alisson skulle bli kvar i Liverpool, vilket ingen riktigt har räknat med.
Nej, sen tror jag väl också att Liverpool tänker nu på det här med att Mohamed Salah försvinner, Andy Robertson försvinner. Hur många förändringar kan man egentligen göra under en sommar?
Framförallt i den här liksom ledargruppen. Ja. Alltså det är ju lite oklart vilka som är liksom kaptenerna på planen. Där har ju alltså en sån som Andy Robertson varit oerhört viktig de senaste åren. Framförallt sen liksom Jordan Henderson och James Milner lämnade. De lämnade ju ett jättestort tomrum efter sig i ledarfrågan eller i ledarskapet, och att Alisson är väldigt omtyckt och har en stark röst i den här gruppen, det ska inte underskattas.
Sen vet vi ju om att Mohamed Salah tänker väldigt mycket på sig själv, alltså det har vi ju sett i hans aktioner under den här senaste säsongen, men samtidigt så kan jag tror på honom när han säger att han satte ett exempel, alltså när han började vara den spelaren som jobbade en massa i gymmet, så hängde andra spelare på. Jag kan tänka mig att det faktiskt var så att han pratar sanning när han säger de bitarna. Och det är ju väldigt viktigt att man fortsätter ha de spelarna i en grupp. Så just därför så kan jag väl tänka mig att Alisson är en sån som de kanske känner att det är ändå värt att ha honom kvar. Just för att man ska se till att det inte blir för stora förändringar under en och samma sommar.
Ja, det är ju sällan bra Alltså att göra stora förändringar. Jag vet att vi
gjorde ju Liverpool, ja.
Ja, men precis. Ja, men det är ju så. Säsongen innan gjorde man ingenting och vann ligan. Och sen så ska man köpa spelare för 5 miljarder och sen så går det åt skogen. Det är inte första gången vi ser det hända heller. Jag menar, ingen har ju haft så stor ämnesomsättning. spelaromsättning som Chelsea. Och det har ju inte funkat. Än så länge så har ju projektet inte varit framgångsrikt. Det går inte att säga annat. De slutar på 10:e plats i år. Och de byter tränare liksom ett par gånger per säsong. Och nu ska de ju stuva om igen. Och de stora spelarna som har liksom etablerat sig, de är missnöjda. Enzo vill ju lämna. Vi får se ifall det är någon som har råd att köpa loss honom. Det är en jättestor prislapp som Chelsea har satt på honom. 130 miljoner euro. Svårt att se någon betala för honom, om jag ska vara riktigt ärlig. Samtidigt, och det ska vi också komma in på, tänkte jag, Chelsea har ju problem den här sommaren. Nu har man gjort klart med Xabi Alonso, men man har missat Europa helt och hållet, vilket gör att man kommer inte nå de här finansiella målen som man hade satt upp för att klara de gränsvärdena som finns både för Europaspel men också för PSR. Vilket gör att för att inte hamna i transferförbud och stoppade från Europaspel framöver, så kommer man behöva sälja spelare för väldigt mycket pengar för att helt enkelt nå budget. Och då är frågan, vad finns det i Chelsea att sälja så du kan få riktigt mycket pengar för honom? Ja, men det är ju Enzo Fernandes. Mm. Det är Cole Palmer. Det är de här största spelarna som du egentligen skulle vilja bygga laget runt. Och som tanken är att du ska bygga laget runt. Då kommer man eventuellt behöva sälja nu. Man har sålt av, du kan heller inte, det finns liksom inte mycket mer att sälja av runt klubben. De har inte kvar hotellet, de har inte kvar damlaget och så vidare att sälja av, som man har räddat ekonomin med ett par gånger redan. Mm. Utan man kommer behöva skära i den här truppen och värva på ett annat sätt. Det blir jätteintressant att se vad Xabi Alonso ett får för mandat och två får för budget faktiskt att jobba med här.
Ja, alltså vad han har blivit lovad framförallt. Ja. För att det är väldigt tydligt att han har getts titeln manager, vilket indikerar att han kommer ha mycket mer makt än vad tidigare tränare har haft.
Samtidigt finns det en ganska stor sportslig ledning kontrollerade utav ägarkonsortiet som har haft väldigt mycket att säga till om och som har styrt och ställt över huvudet på tränarna.
Ja, men jag tror att de här dårarna också, de tittar ju på de här lagen som har skördat framgång, och nu är det senast Arsenal. Och vad gjorde Arsenal? De plockade in Mikel Arteta och gav honom väldigt stort mandat kring att göra, ja men de gav honom först och främst titeln som manager. Mm. Det var ju en skillnad. Och sen så har han naturligtvis haft människor runt omkring sig som har hjälpt honom att bygga den här truppen då som till slut blev mästare. Men jag tror väl kanske att Chelsea tittar på Arsenal och, som ett gott exempel och känner att vi måste kunna göra någonting liknande. Men som sagt, jag undrar hur de här snacken har gått med Xabi Alonso, för jag var väldigt förvånad över att han skrev på för Chelsea. Inte på grund av Chelsea som klubb, alltså sett till historien och allt sådär. Men snarare med tanke på att Xabi precis hade kommit från ett Real Madrid som ju inte alls passade hur han är som tränare. Och sen så in då i ytterligare ett projekt som utifrån åtminstone ser väldigt kaotiskt ut. Men vi får väl se.
Jag tror Chelsea kommer vara väldigt bra nästa säsong.
Mm.
Det är min känsla. Men jag har väldigt stor tro på Xabi Alonso.
Det har jag också. Mm. Nästan för stor, känner jag.
Ja, lite så. Men det är också så här, att det är ju där som är grundproblemet i hela Real Madrids kaos, är att de sparkade Xabi Alonso. Att de inte bara behöll förtroendet, att de hade en spelargrupp som inte kunde liksom hantera honom. Och framförallt då en ordförande som inte ville ta tränarens rygg. Där har vi också ett intressant läge nu. Eftersom att det faktiskt blir ett presidentval första gången på 20 år.
Mm.
Ja, är det många starka motkandidater?
Nej, men det är ju det. Det finns en motkandidat.
Okej.
Okay. Det kanske ni har missat.
Men det var väl därför han höll det här talet, va? För inte så länge sedan.
Ja, det här är fullständigt urspårade.
Ja, var inte det ett försök att...
På liksom... den var ju ett... Liksom... Där kallade han, utlyste han ju liksom ett nyval.
Ja, okej. Okay.
För att han ville liksom statuera, titta, jag har klubben på min sida. Sen vet inte jag om, han kan mycket väl ha räknat med att det här skulle hända. Men då är det ju den här Enrique Riquelme, 37-årig energipamp, som plötsligt då matchar de extremt svåra krav som finns för att få kandidera i Real Madrid. du måste backa upp med liksom väldigt, väldigt mycket pengar. Du måste ha haft medlemskap eller via familjen under så och så antal år och så vidare. Du måste ha så många liksom personer som backar dig. Han matchar de kriterierna. Han har liksom bröstat hela den här miljardsumman själv. Jag går i god för det här själv, rakt av. Har en tydlig plan. Har väldigt, väldigt frispråkig i media och varit igång liksom att nu är det dags för ett skifte här. Jag har all respekt för.
Klart att Perez, klart att han hade det. Shit.
Ja.
Folk snackar.
Fan, det där kan bli den smutsigaste kampanjen någonsin.
Ja, men alltså så här, för Perez har inte haft en motståndare.
Nej.
På 20 år, för att Perez gjorde om stadgarna i klubben till att ingen ska kunna utmana honom. Och nu kommer det någon som gör det. Sen får vi se hur mycket snack det är och liksom kopplat till hur mycket verkstad det blir av det, men det är ju intressant, för att han har ju varit att, ja, men då blir det ingen Mourinho. Det är därför Mourinho inte har presenterat sen. För att det är liksom på paus till att det här ordförandevalet som sker nu redan nästa månad, tills det är klart. För i stadgarna måste de ju göra det ganska fort, och nu är det ju 100 000 socios som på något sätt ska liksom rösta och gå till valurerna här i början av juni.
Men det måste jag komma ihåg, alltså Florentino Pérez är ju också en av Spaniens rikaste människor och mest inflytelserika företagare. Alla kategorier, alltså han är multimiljardär, så att om han nu känner sig hotad så kommer det dra sig igång ett PR-maskineri.
Grejen som kan bli hans fall, tror jag, och det som han vill göra, det är att han vill sälja av en del av klubben.
Okej.
Okay. Och den här har ju varit rakt av medlemsägd under alla år, men nu vill han vill sälja en bit till andra investerare, och då blir det liksom en privatisering som inte riktigt
risky.
Jag tror att alla medlemmar i Real Madrid köper, och den nya killen, han trycker ju väldigt mycket på det här med att, ja, titta hur dyrt det har blivit för liksom vanlig person att gå på Bernabéu. Det ska inte vara absoluta turister måste komma dit, men det måste ju vara liksom, Real Madrid måste vara mer spanskt. Han slog in en öppen dörr när spanska landslagsgruppen till VM togs ut och inte en enda Real Madrid spelare med. Då var man öppen dörr och slog in för honom liksom, bara, ska det vara så här? Nej, det ska det såklart inte vara liksom. Typ så. Mm. Så det är spännande tider.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Spännande är det också om man är en duktig ytter i Europa just nu. Vi har precis pratat om Anthony Gordon och Marcus Rashford, som vi får se då. Det pratas om Marcus Rashford till Newcastle istället som en ersättare.
Ja, nej, men
alltså, man vill ju vara med på den första samlingen här när Gordon och Rashford ska spela kvadraten tillsammans.
Eller om Morgan Rodgers försvinner från Villa så går Rashford tillbaka till Villa.
Ja.
Who knows?
För att det är ju då Morgan Rodgers ska ju också flytta på sig eventuellt. Där pratas det om Arsenal. Vilket vore jäkligt spännande. Vi har fått frågor om det också, hur vi tror att Morgan Rodgers skulle funka i Arsenal. Och jag tycker att det är ju en... visst, vi kan på pappret kännas som en till Ebrecht Esse på något sätt. Men han känns mer djupledshotande än Esse.
Vi tänker att han ska utgå från vänster då?
Alltså jag tror, alltså dels så tror jag Arteta gillar att ha en spelare som kan utgå från flera, alltså som är mångsidig, vilket ju Morgan Rodgers är. Sen tror jag det finns en annan aspekt också. Arsenal, när de trycker ner motståndarna så som de gör och så som dels tror jag Arteta vill förändra spelet lite till nästa säsong. Jag tror han kommer behöva skruva lite på sättet som Arsenal spelar på. Jag gissar att det kommer komma lite nya direktiv till domarna rörande just hörner, rörande...
Jag och Makoto har precis pratat en timme om det här i våra program som kommer ut.
60 minuter
om Arsenal. Ja. Så det var kul, det är som att du har tittat på programmet och säger samma sak.
Vi är så synkade. Vi vibrerar på samma våglängd här. Men det, att det antagligen kommer komma in nya direktiv som gör det svårare att... stänga in målvakten, att screena på det sättet som ju Arsenal har varit väldigt framgångsrika med. Så många har försökt men inte varit lika framgångsrika med som Arsenal. Plus att man måste ju förändras hela tiden. Man måste utveckla sitt spel. Så är det ju för alla.
De har ju redan börjat göra det, ska sägas.
Och det har de ju redan
börjat
göra.
Bland annat på sina fasta situationer. Och det här pratade jag också om i programmet. Ja. Men att just deras fasta situationer mot slutet, alltså under vårsäsongen, har inte alls sett ut som de gjorde under hösten alla gånger. Utan de har kört många korta varianter som har varit väldigt lyckade. SS-mål mot Newcastle exempelvis. Så att det ska man ändå komma ihåg, att det är inte bara så att de har stångat in bollen med målvakten.
Men om det är någonting som Arsenal skulle må väldigt bra av, tror jag, det är att ha ett rejält hot från utanför boxen. Någon som faktiskt kan skruva in den i bortre krysset. Man har ju såklart Declan Rice och Esse.
Esse är ju bäst i Premier League.
Som har bra, men man har inte...
Statistiskt sett ska jag tillägga.
Statistiskt sett. bättre än Morgan Rogers till och med. Ja, det kändes som att det var det enda han gjorde under en period.
Räknat från säsongen, ja, men räknat från före starten på förra säsongen, så har SC flest mål från utanför straffområdet.
För min högst okulära besiktning skulle jag ändå placera Morgan Rogers som en ännu bättre avslutare från, kanske den bästa avslutaren tillsammans med Dominic Szoboszlai från utanför boxen i hela Premier League. Med tanke på vad han gjorde under säsongen, han, jag vet inte hur många mål han gjorde från liksom 20 meter utanför.
Men det var ju rätt många... utan att ta siffror också gissat Morgan Rogers liksom utifrån, alltså hur lätt han bara placerar in bollen ibland. Han bara går upp dit och placerar mål.
Nej, men absolut. Problemet med Rogers eller den här gångna säsongen har ju varit att han inledde ganska svagt, sen var han jättebra och sen så försvann han igen och sen så den senaste månaden har varit bra igen. Och visserligen så har ju hela Aston Villa varit upp och ner den här säsongen, så det kan ju bero på det, men ja, man ska bara ha det med sig åtminstone. Sen hålls han ju väldigt högt av exempelvis Thomas Tuchel. Han har ju till och med spelat honom när, ja, men när Rodgers inte har sett så prominent ut i Premier League. Mm. Så att det finns ju definitivt ett förtroende där.
Förutsätter det här att Martin Ødegaard går vidare? Eller tänker vi att vi kan få in Rodgers, Esse och Ødegaard i samma?
Så jag är fortfarande lite osäker på Rodgers till Arsenal. Alltså om det är så att det är den profilen som Arteta faktiskt vill ha in. Och det som du säger där med Esse, jag tror att många tänkte när Esse värvades in att men perfekt, alltså nu är det en spelare som kan gå in till vänster. Sen blev det ganska snabbt tydligt att nej, det funkar inte för att han kan inte ha den rollen. Alltså att spela till vänster i Crystal Palace är inte alls samma sak som att spela till vänster i Arsenal. Och just därför så är Esse en tia och det är där han kommer att spela. Som sagt, jag är inte säker på att Rodgers är en spelare som Arteta då känner att han är som handen i handsken i Arsenal. Utan jag tyckte att det var rätt rimligt att Anthony Gordon kopplades ihop.
Det passat jättebra där faktiskt.
Ja.
På tal om Crystal Palace får vi väl säga grattis till Conference League-titeln. Mm.
Ja, liten sorg ändå att Rayo inte löser det hela vägen. Det hade varit oerhört häftigt om de har gjort det.
Bra stämning på läktaren verkar det ha varit. Ja.
Bra drag.
Bra drag, ja.
På tal om stökiga säsonger, alltså Palace-säsong.
Ja.
Den hör ni.
Ja, jäklar. Matetas säsong.
Ja. Då vinner den titel igen. Ja. Det också.
Hur nu det gick till.
Ja. Nej, men också att det är Mateta som får göra det enda målet den här matchen efter... Ja, med januari och han ska lämna och du vet, det är bråk och det är fram och tillbaka så han får starta på bänken och ja, vad händer med Mateta nu? Han blir säkert kvar, tänker jag. Kan han bli kvar? Ja, varför skulle han inte kunna det?
Beror kanske på vem som kommer in också. Mm. Men, ja.
Det beror på vad han gör i VM, hur mycket speltid han får där. Han lär väl i och för sig vara med som en glad 26:e gubbe liksom i den truppen, men alltså...
Mm.
Han känns ju så, han har ju den egenskapen att han, det känns som en skön snubbe man vill ha med. Han verkar ju vara oerhört festlig och omtyckt utav
festlig är rätt ord, det är liksom den känslan man får.
Ja, otrolig karaktär.
Ja. Med byxorna väldigt högt uppdragna jämt också. Jag tycker det ser så jävla roligt ut. Framförallt när han ska hoppa in, då står han alltid och drar upp byxorna ännu lite högre. Han har dem nästan uppe vid bröstvårtorna precis när han ska in på planen, han står och hoppar. Jag vet inte varför han har det. Han har bestämt sig för att han ska ha byxorna högst upp på magen av alla i ligan. Det uppskattar jag på något sätt.
Lite upprättelse för Daji Kamada också som får lyfta bucklan. Mm. Det var ju trevligt. Jag vill bara lägga in det.
Hur central blir han för ditt VM?
Det här blir nog ganska centralt, tror jag, inne i mitt fältsroll, tänker mig. Det beror väl lite på vad du ändå status är, men...
Han har ju inte spelat fotboll på...
Nej, så jag tänker att det borde vara liksom Kaiju Sano som från Mainz då, som går först där som bollvinnare. Mm. Och sen så kommer väl Kamada antingen då spela bredvid honom där, eller som en av två framför, bakom då, Ueda som borde gå utgångsstriker.
Vi har eventuellt en liten mer yttrar. Det är ju så jävla mycket yttrar det pratas om. Alla ska byta yttrar med varandra. Vi har en potentiell karusell på gång här. Den börjar med Jan Diomande, RB Leipzig superheta 19-åring som men spås ju en helt lysande framtid. Jag tycker han påminner så väldigt mycket om Sadio Mané i sättet han spelar. Det är någonting med den där tvåfotade, snabba, tekniska, direkta spelstilen som han tycker han påminner väldigt mycket om Sadio Mané. Och det, alltså en 19-årig Sadio Mané, det finns ju ingen klubb i världen som hade tackat nej till det liksom. Och det pratas ju om att det är PSG nu. Liverpool har ju pratats länge om och vi har ju pratat om de här storiesen att hans pappa håller på det Liverpool och att det är liksom en, ett lag han skulle vilja gå till. Men nu har PSG blandat sig i och ska man då följa den senaste dygnets liksom vart vinden blåser, så blåser den väl mer och mer PSG nu vad det verkar, och det skulle i så fall öppna för Barcola att lämna, för att han är redan nu liksom inte ingått i deras alltså deras paradelva som de ställer upp med i Champions League, utan han har ju fått spela ligamatcherna då. Det är ju nästan som att vara ligacup-laget i en Premier League-klubb. Barcola till Liverpool då istället, och Cody Gakpo till Bayern München, som ju ville ha Anthony Gordon, som istället gick till, ja, ni hör ju, man blir alldeles matt.
Men varför vill Bayern München ha Cody Gakpo?
Ville de ju redan förra sommaren.
Varför vill de fortfarande ha Cody Gakpo?
De tog den bättre ut.
De tog den bättre ut.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Jag vet inte varför de har hängt upp sig på Cody Gakpo, men
kommer liksom ur ett Liverpool-perspektiv, om Gakpo skulle gå till Bayern München och vara liksom helt briljant, hade det varit frustrerande utifrån vad han har sysslat med?
Nej, det hade det inte, för han hade inte varit helt briljant i Liverpool. Det har ingenting emot att Cody Gakpo har en fantastisk karriär, men jag tror inte att den karriären kommer vara i Liverpool, för att han har fått ganska mycket chanser, och känslan är att med de spelarna som har kommit in som ska liksom vara navet i det där anfallet, det är ju Florian Wirtz, Alexander Isak och Hugo Ekitike. Det är ju de tre spelarna som det där anfallet ska rotera runt. Då behöver man ha någonting annat än Cody Gakpo som hela tiden ska vända in och söka ett avslut med sin högerfot eller något motsvarande, vilket han är ganska bra på. De behöver ha in en annan typ, mer fart. Det har ju varit mycket bättre när Rio Ngomo har spelat där, som ju är en annan spelartyp som utmanar mycket mer liksom, och har
det är
mer
otroligt vilken skillnad man ser när man sätter in en spelare som är så rak och direkt som han är.
Ja. Nej, men han får bollen och då vet man, och man ser liksom skräcken i ytterbackens ögon direkt, jävlar vilket håll ska han gå på den här gången. Och det är ju ingen back som är rädd för Cody Gakpo, för de vet ju exakt vad han ska göra. De behöver bara ställa sig på rätt sida och sen leda honom in i trafiken, och där det dyker upp en mittback eller en central mittfältare och ställer sig i vägen. Det är så det har sett ut i två säsonger nu. Så att ja, det finns säkert en klubb som får ut mer av Cody Gakpos egenskaper än vad Liverpool får. Så att det skulle inte störa mig. Men det är att Liverpool släppte Luis Diaz, det sved ju, för där han var ju den bästa. Alltså, den ligatiteln är väldigt mycket tack vare Luis Diaz också. Det är klart att Mohamed Salah får liksom all efter säsongen han gjorde då, men Luis Diaz var ju den näst bästa spelaren utan tvekan. Och
jag förstår verkligen varför Hansi Flick ville ha honom till Barcelona då också.
Ja,
verkligen.
Det passar ganska bra där med.
Så att det kan ju bli en rotation där på yttrar. Jag personligen skulle jag ju helst ha Jan Diomande till Liverpool före Barcola, men jag ska vara.
Det ryktas jättelänge också. Det var väl redan förra säsongen vi pratade mycket om honom, eller förra sommaren.
Men det är mycket pengar som Leipzig vill ha för honom. Det är över 100 miljoner euro för en 19-åring som har spelat inte ens 30 seniormatcher i livet. Men det är någonting med den där profilen han har, att han skjuter lika bra med båda fötterna i stort sett. Han är så jävla teknisk och snabb och stor och stark liksom.
Och få in honom under Lucho Enrique där, så kan det ju bli väldigt bra.
I PSG,
ja,
verkligen, verkligen. Och jag menar, PSG kan ju bara peka på vad de har gjort för ett gäng unga yttrar den senaste. Å andra sidan, nu ska vi säga då att han är ju faktiskt högerytter mer än vänsterytter.
Ja, och där går det.
För vänsterytter, den positionen tar man ju inte i PSG just nu, för där finns Kvaratskhelia.
Exakt, det är ju mycket större chans att få speltid på högerkanten. Doué kommer ju inte spela varje minut liksom, och där går det att rotera in honom på ett annat sätt.
Och Barcola ut, där det också pratas om Arsenal ju.
Ja.
Så vi får se. Det kommer bli en merry-go-round på yttrar. Vet ni vad, vi har fått så mycket frågor och vi har, som ni vet, så lite tid när vi sitter här och pratar. Så jag tänker att vi slänger in några stycken. Postbanken undrar, vem av VM-svenskarna ligger bäst till för att få ett publikt genombrott och en efterföljande transfer till en europeisk topp 10-klubb?
Alltså, Jag tror ju att Yassin Ayari är en sån som går lite under radarn för att han spelar i Brighton. Det är inte alla som ser Brighton på veckolig basis. Så jag hoppas väl för hans skull och för Sveriges skull att han gör ett bra mästerskap. För att han har fina fötter ändå. Gudmundsson tror jag kommer bli jätteviktig för Sverige. Ja. Sen vet jag inte om det kommer att göra att han får en flytt alltså till en toppklubb. Men...
Jag ser inte det som... det är ändå ganska många som har fått upp ögonen för Gudmundsson under säsongen i Leeds. Och jag tycker han har gjort en väldigt fin säsong.
Det ska ju vara en trebackslinje där han får vara wingback. Ja. Där är han ju som bäst. Mm. Och det syntes ju också när Daniel Farke gick... Ja, men... började använda sig av det systemet. Det var ju då Gudmundsson blommade ut också. Så att det kräver ju det också.
Ja. Jag kan ju tänka mig att både så här, Lager Bjelke och Karl Starfelt gör några stabila insatser i ett VM. Mm. Utifrån vad de har gjort i klubblagen så kan de absolut bli spelare man börjar prata om. I alla fall när lag jagar mittbackar. Mm. Och Starfelt har ju varit en av de bästa backarna i La Liga den här säsongen. Mm. Och varit liksom ledargestalt i Celta Vigo som ska spela Europa igen. Så att där har du en spelare som, nu har ju inte nått riktigt samma höjd i landslaget, men det är fortfarande en kvalitetsförsvarsspelare.
Mm. Men 30 år gammal.
Jo, men fortfarande så pass bra att det ändå skulle kunna...
Hur gammal är Gudmundsson?
Oj, 25?
Jag tycker det känns som att han kan vara vad som helst.
Tror du Gudmundsson är 25?
Jag tror han är äldre.
Han är mycket äldre, tror jag.
Ja.
Medan Frida tar reda på det så har det blivit dags för den andra delen då av Patrik Syriks åldersquiz.
Okay.
27.
Ja.
Okej, okay, det var ingen jag trodde. Leandro Damião, hur gammal är han nu tror du?
jag är klar för Spurs. Leandro Damião. Vad fan kan han vara?
Det här är lite förvånande.
38.
36?
Ja,
det är ingen man tror.
Ja, faktiskt.
Han gjorde en sväng i Kawasaki i Japan där också. Han gjorde ganska mycket mål.
Ja.
Damião. Simon Tibbling.
Där kan man ändå tänka U21-landslag.
Ja, precis. Ja, men... hur gammal är Simon Tibbling?
Så han var ju inte med i U21-EM 2015.
Jo, var han inte det?
Var han med i truppen? Var inte han generationen efter?
Tibbling, just det var generationen F.
Ja.
Jo, men det är 10 år sedan och då är man då...
Victor Lindelöf är 93.
Jag säger 31.
Ja, stämmer. Tibbling är 31.
Ja.
Eller är Lindelöf 93 eller 94? 94.
Det är 94.
Men han... Ja. Men Guidetti, är inte Guidetti 93?
Men Guidetti var väl en äldre, det kan vara spelare som är en i U21. Men alla är ju inte samma ålder då.
Nej, precis. Det handlar ju om när, hur gammal du är när kvalet till mästerskapet börjar.
Ja, i alla fall. Seamus Coleman.
Oh, Seamus Coleman som precis har lagt skorna på hyllan. Ett utav Premier Leagues bästa värvningar någonsin. Vad kom han för? En halv backläsk. från Nordirland till Everton och blev ju en utav ligans absolut bästa vänsterbackar. Högerbackar.
Ja,
37.
Stämmer. Det är, du är starkare. Konstantin Mavropanos.
Mavropanos. Nej, men han är ju yngre än man tror, va? Han har varit med. Han var inte gammal när han gick till Arsenal.
Nej.
Jag tror att Mavropanos är 25.
Han är 28.
Så passande.
Och så avslutar vi med Adama Traoré.
Den är inte lätt. Alltså, hur gammal är Adama Traoré? Tänk ju den där Middlesbrough-säsongen när Tony Pulis fick ordning på honom.
Typ.
ordning är ju en överdrift för att det är ju inte ordning på honom nu heller. Ja, Adama Traoré, han måste väl vara 30 vid det här laget. Jag säger 30.
Ja, och det stämmer. Och det...
Så, vilken leverans.
Och det är här man förstår att du liksom är redo för nästa utmaning. För du har liksom lärt dig gissa åldrar på ett trovärdigt sätt.
Ja, det är, jag är ju chockad själv kan jag säga. Det här var jag inte.
Nej, jag trodde inte du skulle sätta rätt på det. Sen kan det ha hjälpt att vi tog personliga favoriter, några i alla fall.
Ja, precis. Ja, men det här är som sagt spelare jag googlar varje dag. Kilwin Stanley skriver, vem av alla mittfältare från mittenlag i Premier League som ryktas bort tycker ni är bäst värde för pengarna?
Alex Scott.
Ja, det, han var inte ens med på listan här, men jag håller med. Alex Scott.
Får man väl säga en mitt, alltså
Bournemouth. Offensiv mittfältare, men...
Ja, men jag tänkte mer på Bournemouth, för att de hamnar ju ändå väldigt högt upp i tabellen.
Ja, absolut. Han har ju då Elliot Anderson, Gomez, Christy, Fernandes, Guimaraes, Baleba, eller någon annan skriver han, så...
Baleba går bort för mig.
Ja, han, det,
han tappade huvudet helt när han inte fick den här flytten till Man United och har varit rätt dålig. Har blivit utbytt så många gånger i halvtid, vilket ju är ett starkt tecken på att någonting inte har stått rätt till.
Den värvningen hade varit en fälla för alla att gå på liksom. Ja. Alltså bara för att Caicedo var så bra, så tänkte man att han ska ersätta Caicedo, ska hålla. Alltså, ja, absolut att Baleba var bra, men alltså in i närheten av så här. Caicedo var man ju skeptisk till där och då. Lite, att de betalar så mycket pengar för honom. Men det har ju bevisat sig vara helt korrekt att göra.
Mm. Ja, alltså av den här, alltså Elliot Anderson såklart, men Bruno Guimaraes, alltså, ja. han har ju den högsta höjden i sig, det är ju inget snack. Henrik Skog skriver, för spelare så är det tydligt under vilka perioder det går att värvas, ja, alltså transferfönstret. Borde det inte vara reglerat så att man ändå kan värva tränare som är under kontrakt under sommar- och vinterfönstret? Det här har vi diskuterat förut, men... ja, men alltså, det finns någonting i det. Men...
Kan man ändå kicka dem då och sen så får en assisterande tränare...
Det är ju så det blir i sådana fall. Mm. Men ja, någonstans så tar det ju lite dramatik ifrån oss som pratar om det, för att det är roligt när det kommer in nya tränare, och det å andra sidan så tror jag det kanske hade varit bra för en del klubbar att vara förhindrade att ta förhastade slutsatser.
Fatta där när Spurs då hade bytt i transferfönstret
Igor Tudor
och tvungna att sitta kvar med honom.
Herregud.
Säsongen ut. Men får man sparka tränare och ta då assisterande? Eller
ja, jag frågar också.
Det måste du ju få i sådana fall. Du kan ju bänka en spelare liksom och skicka dem till juniorlaget. Det måste ju gälla samma sak för en tränare i sådana fall.
Så att Arbeloa hade varit okej att plocka in även i ett sådant rådande läge. Ja.
Mm. Du frågar åt en klubb i Spanien.
Ja, lite så.
Jag tycker ändå det har något. Not Mr. Juan skriver, han vill fråga, vilken är den största överraskningstransfern under mina 13 år? Alltså det kan vara Kim Källström till Arsenal. den är högt uppe där.
Inte Messi.
Messi till PSG. Mm. Den är också uppe där.
Skulle jag nämna Peter Real Madrid, såg du inte komma, eller hur?
Jag vet inte. Men alltså, Kim Källström till Arsenal var ju så jävla bananas. Jag menar, gå från Moskva med ryggskada till Arsenal. Alltså, ingen förstod ju. Kim förstod nog inte heller vad fan som hände. Wenger övertänkte den situationen helt enkelt. Jag säger Källström till Arsenal.
Den är ju speciell.
Det var ju deadline day också, liksom, så att det var ju...
På den tiden mycket mer förhastade och ogenomtänkta beslut togs på deadline. Det var en fin tid ändå. Mm.
Expertpanelen på Pitcher skriver, Mourinho är i stort sett klar för Real. Vill höra era bästa Mourinho moments. Min favorit är när assisterande tränaren viskar och Mourinho löper amok. Ja, den videon har ju alla sett.
Ja, men den är ju
finns många.
Ja, det finns ju så många.
Jag gillar hans ordkrig med Conte.
Ja, jag skulle också säga att det är nog min... Ja, man kan säga mycket, men jag har i alla fall aldrig misstänkt för läggmatcher. Ja. Helt oprovocerade strayen som han skickade mot Antonio Conte där.
När han myntade Benzemas smeknamn El Gato Frances på att man kan inte gå ut och jaga med en katt. Och Benzema därefter liksom började leverera.
Ja, men det finns så många. Hans kommentarer om Balotelli. Spelaren som bara inte går att coacha.
Han sa åt honom, ta inte ett gult kort i andra halvlek. Det första Balotelli gör är att dra på sig ett gult kort.
En minut.
Ja.
Och han garvar åt sig själv. Det är väldigt roligt. William Söderqvist undrar, roligaste ryktet du hört genom åren? Alltså, jag tyckte det var, vilket peak silly skulle jag säga. Det var tidigt, kanske så här 2015-2016 någonting, när Times of Ireland satt på skopet. Också så här, varför Times of Ireland? De drog stenhårt på att Lionel Messi, som då var på piken av sin karriär, var klar för Manchester United. Och det fanns ju ingenting i det här ryktet. Någon hade lyckats plantera det här hos en reporter på Times of Ireland. Så de körde en hel sida på scoopet att Lionel Messi skulle till Manchester United. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Det var... alltså, vilken känsla. Vad kände de när de skickade ut en tidning och bara, yes, nu fick vi rätt här. Liksom, det här kommer få genomslag. Liksom.
Ja, så minns jag också när vi fick egna uppgifter. Också för länge sedan.
Om Alexis Sanchez.
Om Alexis Sanchez.
Så den var också... hakat upp där på den.
Nej, men den är också rolig. Just med tanke på att där satt vi i. Alltså, den källan känner jag ju till. Liksom. Och jag vet ju hur det här ryktet uppstod. Och sen, för att det är ju så det funkar. Och ibland så blir det ju inte så. Men någon såg ju Alexis Sanchez på den här läkarundersökningen som alla sen dementerade mitt under, ja men du vet, det var ju 2 dagar kvar till VM eller något sånt där och han hade flugit så
men det roligt.
Var bra uppgifter. Joakim Modin undrar, hur många altaner har du byggt under åren?
En, hoppas.
Fyra altaner, fast nu sitter de ihop till en stor.
Ja, men tänkte du säga att det är ju en stor bara nu? Eller?
Nu är de bara en stor, men de var flera sen så jag byggt ihop dem. Så.
Det finns, jag kan efter att ha inspekterat altanen i skog och säga att det finns utrymme för mer.
Det finns ut, ja gud ja. Man blir aldrig färdig med sin altan, så är det ju. Jocke skriver, lek med tanken att Liverpool var tvungna till att värva tillbaka en gammal spelare för att leda anfallslinjen inför kommande säsong. Vilken av dessa spelare hade du valt? Milan Jovanovic, fy fan, David Ngog, Ricky Lambert, Osama Asaidi, Stuart Downing, Balotelli eller Andrei Voronin? det är några riktiga sänken där i det gänget.
Voronin, va? Alla var det.
Fan, alltså, nej, Ricky Lambert var ju ändå från alltså han var ju ändå born and raised red liksom, så att det fanns någonting där. Sen har ju han blivit galen konspirationsteoretiker efter karriären. Han har ju hängt på Matt Letizier i den personliga utvecklingskurvan. Spännande karaktärer. Nej, jag vet inte, jag hade väl valt Balotelli bara för underhållningens skull.
Han är kanske den som har högst höjd också av de här.
Ja, jo. Han var ju ändå rätt bra en gång i tiden.
El Hadji Diouf borde varit i mixen om han inte var det.
Ja, El Hadji Diouf, nej den jäveln. Ja, Milan Jovanovic som i en i australiensisk tv-serie benämndes som en av världens bästa fotbollsspelare. Han var ju australiensisk.
Såg ni för övrigt Clint Dempsey som skulle sitta tyst fram tills...
Ja, det var helt bisarrt. Jag kan inte prata om det.
Nej, alltså, men här, alltså, när de bara sitter och beskådar Eden Hazard tillsammans, bara, vad gör ni? Vad håller ni på med? Det är frågan om. Var tyst fram tills du hör en namn på någon som är bättre än dig. Clint Dempsey edition. Eden Hazard och Özil och alla.
Det måste ha varit ett skämt.
Jag vet inte alltså, om det var det.
Klint.
Ja. Landon Donovan sitter liksom tyst som i liksom en kyrka där. Den Hazard snabbt flyger förbi.
Det var faktiskt allt jag hade på mitt körschema den här torsdagen. Vi kommer nu bli, jag är fortfarande vi med den här podden, VM-podd framöver. Så att vi bara ratta in, som sagt, den har redan bytt namn till Inside Blågult. Första avsnittet kom i morse, tror jag. Det kommer nytt avsnitt idag igen, tror jag, och följer den svenska landslagssamlingen under VM. Det kommer poddas ännu mer. Det kommer komma poddar i Sportbladet Daily Feeden nästa vecka, tror jag. Eller ni sitter och går igenom.
Vi pratar några grupper och annat också där.
Och mycket mer. Det kommer komma oerhört mycket podd rörande VM framöver de närmaste veckorna. Det ser jag verkligen fram emot att lyssna på.
Och efter VM, så ja, någon form.
Någon form av sillepodd. Ja, jag behöver något att lyssna på. Och så kommer jag höra av mig och skriva frågor och tyck och
tankar. Det hade inte varit jättekul om jag tar in dig som gäst första avsnittet. Sommaruppehållet.
Ja, det hade varit mysigt. Hörde ni, tusen tack alla ni som har hört av er, alla ni som har lyssnat genom alla år. Det har varit en fantastisk resa och vi hörs.
Tack själv, Siri.
Ja, tack själv.
Ska vi väl säga också, tycker jag. Mm. Alltså, det var ju ändå det här, liksom den här podden som ändå på något sätt gav en chansen att vara kvar här. Och det var du som tog in med er. Så det är evigt tacksam för, kan jag säga.
Ja, och jag har redan haft min utläggning i Premier League-podden. Mm. Men den är lika sann här. Att du gav en förtroendet när man inte ens själv trodde på sig själv.
Mm. Så att det är det man behöver.
Ja, verkligen.
Så är det. Ja, jag kommer sakna er allihop, men jag kommer dyka upp igen, det kan ni vara helt säkra på. Jag kommer fortsätta höras, jag kommer vara kvar på Aftonbladet, jag kommer höras på andra ställen, så att ni får hålla utkik efter det då.
När det kommer nya finansiella regelverk för Premier League, så kommer inte du kunna hålla er från att komma in från och dra de siffrorna.
Nej, så är det nog. Nu puss och kram på er. Ha nu en skön sommar, lycka till på VM och Champions League-finaler och allting som händer här framöver. Hey, Mir. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.